Idag hörde vi att på söndagsskolan skulle de prata om livsfarlig eld. Vi ska prata om livgivande eld här uppe. Vi har kommit till den avslutande delen av vår serie om omvändelse, tro och andedop. Vägen in i den kristna tron. Och precis som vi har gjort de här tidigare söndagarna så ska vi ta vår utgångspunkt i den predikan som lärjungen Petrus håller på pingstdagen. Han berättar om vem Jesus är och vad han har gjort. Om hans död, om hans uppståndelse. Och det blir en reaktion hos dem som lyssnar. Vi slår upp Apostlagärningarna kapitel 2 och läser verserna 37-41. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också. Han uppmanade dem: se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Det som var hela anledningen till att Petrus ställer sig upp och håller den här predikan, nämligen att lärjungarna var samlade. Jesus hade dött, uppstått och lämnat dem. Och de visste inte riktigt vad hände nu. Men Jesus hade gett dem ett ord, ett löfte, och det väntade de på. Och plötsligt så fylls skaran av lärjungar. De får som tungor av eld på sig och de börjar tala med hela den tidens alla språk runt Medelhavsregionen och prisa Gud. Och folk runt omkring undrar: vad är det som pågår? Och då kliver Petrus fram och predikar om Jesus Kristus, hela världens frälsare. Det som var hela anledningen till denna predikan, att den helige anden blev utgjuten, det är vårt ämne idag. Petrus säger i den här uppmaningen: löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herre vår Gud vill kalla. Alltså, det ni precis har sett oss få ta emot ifrån himlen. Och det var ju ett mäktigt underverk som skedde. Det ni har sett oss ta emot och det som har fyllt er av frågetecken. Det är tillgängligt. Det är tillgängligt för var och en som omvänder sig och låter döpa sig. Det beskrivs ju som en process om vägen in i kristen tro i de här uttrycken, även fast de återkommer på många andra ställen i Bibeln. Omvändelse, dop och sedan andedop. Av de här tre stegen så är just andedopet eller andeuppfyllelsen kanske det som är svårast att få grepp om. Det var ju det som hade fått folk där och då att reagera. Vad är det som händer? Och det var någon som sa: de är fulla. Vad är andedopet egentligen? Vad innebär det? Vad är det som händer? Om man tittar på de här tre stegen så kan man ju tänka: räcker det inte med de två första för att bli kristen, nämligen omvändelse och dop? Behöver man det här med andedop som är lite svårt att liksom få grepp om? Men andedopet är inte som när man kanske går på McDonald's och så beställer man en plusmeny. Man har redan fått sin hamburgare, man har lite extra läsk och pommes. Det är inte det andedopet är, liksom ett tillval. Man är lite extra hungrig. Utan precis som de här två tidigare delarna så är det en avgörande komponent i hela den process som det innebär att bli kristen. Bibeln säger otroligt mycket om den helige ande. Otroligt mycket. Genom hela Bibeln. Idag ska vi inte läsa alla de bibelorden, för då kommer vi sitta här till ikväll. Vi ska titta på några av de saker som Bibeln säger om anden. Och sen ska vi också följa just berättelsen i Apostlagärningarna för att se hur gick det till i den första kristna kyrkan när man tog emot den helige ande. Hur viktigt var det för de första kristna? Och min absoluta övertygelse är att precis lika viktig och verklig som den helige ande var då, för snart 2000 år sedan, lika viktig och verklig är den helige anden idag. Den helige anden dyker som sagt inte upp plötsligt på pingstdagen, utan finns beskriven genom hela Bibeln. Redan i skapelseberättelsen, de första verserna i Bibeln, i första Mosebok, så står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörkret och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ljus bli till. Och ljus blev till. I äldre översättningar så står det: Guds ande svävade över vattnet. Det är exakt samma ord både på hebreiska och grekiska. Ande, vind, andedräkt. Man översatte lite olika. Men den heliga anden finns alltså med i tillvaron redan i dess absoluta begynnelse. Det är inte bara någonting som dyker upp långt senare i kyrkan. Om man läser Gamla testamentet i jakt på vad som står om den heliga anden, så märker man att anden oftast vilar över enskilda individer. Ledare, kungar, profeter. De blir utrustade på ett särskilt sätt i specifika situationer för att klara av det som Gud har sänt dem in att göra. Men det handlar nästan alltid om ett exklusivt fåtal. Däremot så lovar Gud genom några av profeterna att den heliga anden i en kommande tid ska ges till betydligt fler än bara några få. Jag tänkte att vi skulle läsa några verser från Hesekiel, kapitel 36. Och verserna 26 till 28. Det står så här: jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Förra söndagen när vi talade om dopet så konstaterade vi att mänsklighetens problem, det som Bibeln kallar för synd, ytterst sett är ett problem som sitter i hjärtat. Det som är en människas drivkraft, vilja, det som får oss att göra alla de saker som vi gör, både goda och onda. Det finns ett problem som sitter i hjärtat, och det här gällde Israels folk och det gäller alla människor, som gör att riktningen blir fel. Israels folk var ju Guds förbundsfolk och de hade ju uppenbarelsen från Gud. Men de gick inte i den riktningen. Bibeln beskriver ett tillstånd där människor är vilse, man går åt fel håll. Och i det så kommer ju uppmaningen om omvändelse, som ju handlar om riktning. Att ändra riktning Från att ha varit på väg någon annanstans, bort från Gud, till att ändra riktning mot Gud. Och här genom Hesekiel så ger Gud löftet om att fylla Israel med min egen ande och att byta ut stenhjärtat mot ett hjärta av kött. Gud tar sig an roten till problemet, människans vilja, genom att ge av sig själv, vilket förvandlar hjärtan. De två tidigare predikningarna finns på vår hemsida om man vill lyssna på dem. Uppmaningen i Bibeln är ju att vända om. Och genom vad Jesus har gjort, genom att han dog och uppstod, så tar Gud hand om avståndet. Det är ett problem som ingen människa kan åtgärda själv. Berget av skuld eller bortvändhet, det tar Gud hand om. Han uppmanar oss att vända riktning. Och sen ges den helige ande för att förvandla hjärtan. Att vi vill förbli riktade mot Gud. Att vi vill göra allt det goda som Gud har tänkt och förberett för våra liv. Gud ger av sin ande, vilket förvandlar hjärtan. Vi ska läsa ytterligare ett löfte ifrån Gamla testamentet. Och de här orden tar faktiskt Petrus själv upp i sin predikan på pingstdagen och hänvisar till. Och det är ifrån Joels bok. Kapitel 2, verserna 28-38. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Det som var begränsat till ett fåtal under Gamla testamentets tid ska i en kommande tid ges till alla. Och för att understryka detta alla så står det också till slavar och slavinnor. Alltså de som låg allra längst ner på samhällsstegen. De som inte hade någon makt över sina egna liv ens. Och som ibland bara betraktades som ägodelar. Över alla ska jag utgjuta min ande, säger Gud. Och när Petrus läser just det här löftet i sin predikan på pingstdagen så säger han, idag, från och med idag, så går detta i uppfyllelse. Från och med idag händer det här. Hur går det då till när Gud ska ge av sin helige ande? Så här sa Johannes döparen. Vi läser Matteus kapitel 3 och vers 11. Johannes döparen var en profet som gick före Jesus, som pekade ut och sa att den som ni har väntat på i flera hundra år, den mannen är där. Och så här säger Johannes döparen om Jesus. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han ska döpa er med helig ande och eld. Och så här säger Jesus själv i Johannes evangelium kapitel 7 och verserna 37-39. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Skriften, alltså Gamla testamentet. Jesus säger att det som Gud redan har sagt. Och så tillägger författaren här, detta sade han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Är någon törstig, kom till mig och drick. Det är alltså Jesus Kristus som döper i helig ande. På samma sätt som att omvändelsen och dopet sker i och genom honom. Gud har verkligen gett Jesus som kom till jorden och blev människa precis som du och jag. Ett himmelskt mandat att ta våra synder på sig och att ge av Guds heliga ande åt alla som tror på honom. Det står otroligt mycket om den heliga anden i Bibeln. Vad han gör, vem han är. Och när man läser allt så får man intrycket av att anden är med i hela den process som leder en människa till tro på Jesus. Jag minns en predikan som jag hörde för väldigt många år sedan som tog liknelsen av skapelseberättelsen. Inte bara som en berättelse om hur Gud skapar himmel och jord och skapar tillvaron utan även hur Gud skapar tro i en människas liv. Medan det fortfarande är öde och mörkt så vilar anden över vattnet i väntan och förberedelse inför det som ska komma när Gud säger ljus blir till. Så anden finns ju med både i processen av omvändelse, i processen av vattendop. Men framförallt när man läser apostlagärningarna så blir det tydligt att det finns ytterligare ett steg. Ytterligare en erfarenhet av anden som är otroligt viktig. De bibelorden som vi läser idag ligger till grund att det som kallas pingstväckelsen överhuvudtaget inträffade. Det är över 100 år sedan. Men det fanns ett antal människor som läste sina biblar och den kristna kyrkan hade ju då funnits i 1900 års tid, otroligt länge, och man visste vad som stod i Bibeln, men då var det några som läste så att det finns ju några saker här som vi inte känner igen, som vi inte har sett, som vi inte har upplevt. Tänk om man kunde söka Gud och be honom om det som ändå hans ord lovar. Och det gjorde man. Och de ropade till Gud. Och de fick göra en egen pingsterfarenhet för att använda ett gammalt pingstuttryck. Och sedan de 100 åren så har människor över hela jorden fått återupptäcka det som Gud har lovat, det som Gud har förberett. Pingstdagen blev startskott för en ny tid när anden inte bara gav sig några få utan till många. Vi ska ta oss igenom 3 stycken i apostlagärningarna bara för att få en känsla av hur det gick till när folk fick ta emot anden, hur viktigt det var. Och vi börjar i det 8:e kapitlet, vers 14-17. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Ty ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. I det 10:e kapitlet, verserna 44 och 48, återigen så är det Petrus som har predikat och det händer fantastiska saker när Petrus predikade. Kapitel 10, vers 44-48. Medan Petrus ännu talade föll den helige anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot den helige anden alldeles som vi? Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Den vanligaste ordningen i Bibeln och i kyrkan är ju omvändelse, sedan dop och sedan anduppfyllelse. Men i det här fallet så snurrar Gud lite grann på den här ordningen. Därför att de kristna tänkte att visst, Jesus har ju sagt det här, men de kan ju ändå inte bli döpta. De är inte judar. Och då visar Gud att jo, det kan de visst. Evangeliet är till för alla genom att han först ger av den helige anden. Och då konstaterar Petrus att hörni, de har fått ta emot denna gåva som vi. Självklart ska de få ta emot vattendopet också. I Apostlagärningarnas 19 kapitel, versen 1-7, så läser vi så här. Medan Apollos var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni då döpta med, frågade Paulus. Och de svarade, Johannesdopet. Paulus sa, Johannesdop var ett omvändelsedop. Och han uppmanade folk att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det väl 12 män. Man får anta att det var av omsorg som Paulus ställer den frågan som man idag kanske inte gör. Hur är det? Har du fått ta emot det som Jesus lovade att ge? Har du fått ta emot den helige anden? För en del människor, bland annat jag själv som tonåring, så kan det bli lite kramp kring detta med den helige anden. Man har kanske hört undervisning, man har kanske läst Bibeln, man har kanske bett, men ingenting verkar hända. Och då kan ju frågan komma, är det något fel på mig? Är jag inte tillräckligt andlig för att ta emot detta? Men Bibeln är ju så tydlig med att mottagandet av anden inte på något sätt handlar om prestation. Det är en gåva. Och gåvor får man inte för att man är tillräckligt bra. Gåvor får man för att någon vill ge den gåvan. Gud vill ge detta åt var och en som tror. Hur vet man då huruvida man har tagit emot den heliga anden eller inte? I Apostlagärningarna så dyker det upp ett mönster. Nämligen att folk börjar tala i tungor. Tungotal, vad är det? Jo, men det är ett himmelskt bönespråk. Oftast då känns det som en inre bubblande glädje, en tacksamhet till Gud som man klär med ord som man själv inte förstår. Ibland har just tungotalet varit en del av den kramp som folk känner kring den heliga ande. Så var det också för mig till en början. Jag tänker så här, att tungotalet är det vanligaste tecknet på uppfyllelse av anden. Men inte det enda. Det avgörande är ju att någonting sker med mitt hjärta. För det är i hjärtat som den heliga anden verkar och bor. Låt oss gå till Galaterbrevet kapitel 5 och 22. Det är Paulus som skriver så här. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Frukt, det är någonting som tar tid att växa. På McDonald's kan man få sin meny inom 5 minuter. Frukt tar ju tid. Det finns andens gåvor och det finns andens frukter. Jesus talar ju om frukt vid flera tillfällen. Då säger han så här: på frukten känner ni trädet. Alltså vilken frukt eller vilken smak bär mitt liv? Om den heliga anden verkar i mitt hjärta så kommer de här andliga frukterna att visa sig. Kanske inte över en natt, men över tid. Jag blir mer lik Jesus. Så vet man att den heliga anden verkar i ens liv, verkar i ens hjärta. Om ingenting av detta skulle visa sig, då har man nog inte tagit emot den heliga anden. Men om man ser, jag får mer frid, jag får större tålamod, jag får större kärlek till människor, då är det den heliga andens verk. Så det är alltså fullt möjligt att ta emot anden utan att man direkt talar i tungor. Det är inte det som det hänger på. Ibland har det blivit kramp kring detta för att det är ett så pass synligt, uppenbart tecken. Men man ska inte heller kasta ut barnet med badvattnet och tänka att bara för att jag inte har fått denna gåva nu så kommer jag aldrig att få den. Tungotalet, säger Bibeln, är givet för den inre uppbyggelsen. Och bland annat aposteln Paulus uppmuntrar på ett annat ställe att fortsätta söka den gåvan, för den är en välsignelse som Gud också vill ge. Dopet i vatten, det sker vid ett enda tillfälle i en människas liv. Och det omsluter allting som har varit, allting som är och allting som kommer. Liksom Jesus dog en enda gång på korset, och det är tillräckligt. Det är tillräckligt. Men uppfyllelsen av anden verkar inte vara en engångsupplevelse. Som att få en enda burk energidryck och så ska man liksom klara sig på det. Vi läser en vers, Apostlagärningarna 4:31. Och det här är alltså ganska tidigt i den kristna kyrkans historia. Då står det så här, det var ett tillfälle. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Jesus talar ju också, vi läste i Johannes 7, om att det ska flyta strömmar av levande vatten, och det ger ju bilden av någonting kontinuerligt som fortsätter att bubbla. Inte bara en hink eller ett glas och sen är det klart. Jag tänker ibland på det här när man badar badkar. Det var många år sedan jag gjorde det. Man fyller upp och det är så härligt varmt. Men ligger man tillräckligt länge i badet så blir det kallt. Man måste fylla på med nytt vatten om man inte vill tvingas gå upp. Vi ska läsa, och det blir det sista bibelordet som vi läser idag, ifrån andra Timoteusbrevet. Det första kapitlet och verserna 6-7. Det är Paulus som skriver. Han hade en medhjälpare som hette Timoteus, en ung ledare i den kristna kyrkan som fick vara med om otroligt spännande saker. Men så skriver Paulus ett väldigt personligt brev till Timoteus, där han i inledningen säger så här: därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Paulus skriver ju så här av en anledning. Vi vet inte varför, men Timoteus verkar ha tappat någonting. Befinna sig i en svacka. Och då uppmuntrar Paulus honom, fyll på med nytt vatten. Låt det här blåsa i ditt liv på nytt. Och han använder fantastiska ord för att beskriva den heliga anden. Kraftens, kärlekens, självbesinningens ande. Jesus använder bilden av den heliga ande som en vattenkälla. Livgivande, porlande. Men han beskriver också anden som hjälparen, en person som går vid den troendes sida genom livet. Anden beskrivs på ett ställe i Bibeln som ett sigill, alltså som en vigselring som markerar tillhörigheten till Gud. På ett annat som en första gåva, en försmak av det som vi ska få i himlen. Anden är given till uppmuntran, uppbyggelse, men också till tjänst och vittnesbörd för den kristna församlingen. Läs gärna Bibeln utifrån frågan, vad står det egentligen om den heliga anden? Läs och låt dig bli uppmuntrad. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Gud har förberett en fantastisk väg från synd, trasighet och död till nåd, kärlek och liv. Den är öppen för var och en som vill ta emot. Och Fadern, Sonen och den heliga anden är alla fullt delaktiga och verksamma i den processen.